Men det är intressant att tänka på det här med optimering, just att det är ju, alltså, vi har överlåtit till Facebook som då har lärt känna våra konverterare och vet vad de har för beteenden och så vidare. Att avgöra då vad som...
Att hitta likadana.
Ja, hitta likadana, ja precis. Vi pratar om lookalike.
Hej och välkommen till Jakob och Jakob, en podd om digital marknadsföring i spenaten. Spenaten är alltså slang för allt som finns utanför tullarna i Stockholm. Vi har fått frågor om det där. Vad är egentligen spenaten? Vår tanke är att det är för oss som inte sitter i storstan och jobbar helt enkelt. Det har ju lite andra förutsättningar, tänker vi i varje fall. Och vi sitter då i Umeå, eller hur Jakob Rydberg?
Björkarnas stad, korrekt. Tjena.
Tjena, tjena. Vet du också att det finns faktiskt en låt av Mattias Alkberg som heter I spenaten?
Nej, det visst.
Finns det på albumet Personer. Han är ju norrlänning i själ och hjärta. Aha. Så det passar ju bra.
Det visste jag inte. Rekommenderar du den?
Ja, allt med Mattias Alkberg.
Du kan väl lägga ut den som Spotify-länk sen?
Det får vi göra. Ja. När vi börjar lägga ut lite länkar på vår jakobjakob.se, vårt hem kan man säga. Där hittar man oss. Men är det dags att köra igång dagens podd?
Ja, jag skulle snacka. Nu kör vi.
Nu kör vi. Förra veckan pratade vi om Facebook-annonsering. Ett långt, långt avsnitt om där vi försökte gå igenom egentligen Ads Manager steg för steg. För det är ju väldigt mycket att tänka på när man ska annonsera.
Så långt var det väl inte?
Nej, kanske inte. Men det är ganska mycket att tänka på när man ska annonsera. Och vi tyckte vi kom så långt så att vi hann inte utvärdera själva annonserna heller. Så det tänkte vi ska göra idag. Alltså när vi har annonserat och ska kika på statistiken. Vad ska vi kika på och varför? Och vi tänkte också prata lite mer om lead-genereringsdelen. Det är ju han vi egentligen inte heller pratar om.
Konverteringar.
Konverteringar, mm, precis.
Det gör jag gärna.
Det vet vi att du brukar göra. Gärna göra. Ursäkta mig. Men om man börjar med själva statistiken då. Mm. Vi kör vår annons och innan vi kör vår annons så har vi förhoppningsvis ett syfte, en tanke. Vad ville vi åstadkomma med annonsen?
Ja, men superbra att du säger det, för det är så lätt att man nu går vi själva nästan rätt på analysdelen, men man bör ju ha tänkt till innan såklart. Vad vill vi göra med det här? Vad vill vi åstadkomma? Och Facebook samlar ju upp oerhörda mängder data, inte bara om oss utan också om våra annonskampanjer som man sen kan dyka ner i och förlora sig i. Och det tar egentligen bara tid om man inte liksom har bestämt sig innan för vad som är viktigt, vad vi vill åstadkomma med
den här. Men kampanjen. Samtidigt så styr ju Facebook det ganska bra, som vi var inne på förra gången. När du startar upp en annons så måste du trots allt välja reach eller videovisning eller trafik till din sajt eller vad du är. Mm. Och så de hjälper ju faktiskt på det viset att
absolut.
Man har ju någon slags tanke med det vi också sa att man bör ju efter bara, det beror också på hur mycket annons eller hur mycket du annonserar för, och det beror på massa andra faktorer, men du bör ju gå in efter bara någon dag och kika förstås hur gick det här och vad redan där börjar tolka siffrorna för att se blev det uppnår jag mitt syfte så att säga.
Ja, det tar ju också en liten stund för Facebook att börja jobba med dina grejer på ett bra sätt. Speciellt om man har valt någon lite mer avancerad optimeringsmetod. Men det är klart, man är ju ofta nyfiken och går in ganska snart bara och ser att det funkar och sådär. Och att det dyker upp några klicks och länkar och likes och skapar något engagemang.
Ett klassiskt fel som jag har gjort många gånger faktiskt, lite för många nästan. Det är när man sätter datumen. Du sätter startdatumet och ska du sätta slutdatumet några dagar senare. Då default där är ju att det är nästa månad är framme. Och det har jag gjort flera gånger. Att man går in och sätter första startdatumet och ska sätta slutdatum. Och så blir det en månad bort. Och det ser man ju då om man går in dagen efter och säger varför har den inte tickat igång? Helst om man har lite bråttom då. Då kan det vara lite pinsamt. Aha, okej. Okay, den ska jämna ut den här 500 kronor på en månad. Det är klart att den inte drar igång.
Ja. Även de bästa gör fel alltså.
Ja, även de bästa gör fel. Ja. En sak som vi pratade om redan förra gången som jag tycker är bra är ju deras eget relevansvärde. Facebooks eget relevance score heter det på engelska, relevansvärde tror jag det heter på svenska. Mm. Mellan 1 och 10. Det är ju ändå trots allt det. På något vis är det ju givetvis deras eget mått och vi vet inte egentligen vad de räknar och kollar. Men trots allt är ju den som delvis styr hur bra annonsen tas emot, så att säga. Och det är då neråt 1, 2, 3, 4 kanske, då bör man nog fundera på, kan jag göra någonting annorlunda, kan jag skruva i någonting? Men den ser man ju då inte förrän det har visats, vad är det, 500 gånger eller 1000 gånger? Någon visst antal exponerar är det varje fall. Men det är ju ett bra värde tycker jag att kika på.
Det kan man väl nästan ta i alla setups man gör, att man tittar på relevansscoren såklart. Och man kan ju köra korta kampanjer ibland om man vill få ut någonting, absolut. Och det är väl kanske inte Facebooks bästa grej så där. Man kan ju faktiskt tala av för Facebook att man vill ha en accelererad budgethantering så att den liksom skjuter ut allting så fort som möjligt. Men det är sällan man kan liksom lära sig någonting och kvalitet och kostnad kommer bli sekundärt, det är liksom hastigheten.
Då är det ju mer panik att få ut det.
Ja, precis. Men om man kör någonting lite längre, absolut, då ska man titta på relevans, nästan oavsett vad det är för någonting. Och ju högre relevans man får, relevansscore man får, ju billigare kommer det att bli också. Det är ju en parameter att relatera. Speciellt om man kör mycket Facebook-annonsering.
Precis, så den ska man absolut hålla ögonen på. Annars är det ju de vanliga är ju exponeringarna förstås. Hur många har fått se den här och hur många visningar har jag, alltså hur många, och frekvensen då också, hur många har den visats för människorna varje gång, så att säga. Eller en människa kan ha sett det flera gånger, då kallas det för frekvens.
Ja, så man tar impressions då, vad heter det på svenska?
Exponeringar
och delar det med räckvidden eller reachen, då får man ju frekvenser.
Precis.
Så det är inte konstigare än så.
Och den går ju att ställa i första läget, så att säga, när du gör annons så kan du ställa att ja, men den här får visas max 2 gånger per 7 dagar eller vad det är. Så att du kan ju ha kollat att den inte trycker ut allt på en gång, så att säga, till en människa framförallt.
Mm.
Så det är väl de grundläggande, och du säger relevansvärdet då förstås.
Ja, och sen så kan man ju titta på placeringarna, hur det ser ut där, vart man då har valt att visa sin annons, om det är någonting som funkar bättre eller sämre.
Precis, den hittar du i det som heter översikt, heter de på svenska, jag vet inte vad det heter på. Det är ju, du måste gå in i verktyget och klicka upp ett menyfönster där, kan man säga, eller en rullgardin, och där kan du välja placeringar och du kan välja ålder och kön, brukar jag alltid kika på varje fall.
Ja, men det är ju bra, definitivt. Men sen så tänker jag mig att man ofta så vill man ju ha, eller ofta, men rätt ofta så vill man ju få in folk på sin webbsida.
Ja.
Om man inte bara ska gå ut med något allmänt eller en videovisning, som sagt. Och då är det ju att kolla hur går klickandet här nu då. CTR, click-through rate, hur ser den ut? Och då kan man ju också vara uppmärksam på att Facebook har lite olika CTR-mått. Det finns ju en som mäter alla typer av klick, oavsett var man klickar på annonsen.
Och det kan vara att man klickar på själva annonsen. Och det hjälper ju inte dig om du vill ha in någon på sajt.
Precis. Så man får titta på den som heter CTR-link. Nu kommer jag inte ihåg den exakta formuleringen, men den hittar ni säkert när ni botaniserar bland de här olika mätetalen.
Och du kan ju också se då ner på klicknivå vilken ålder och kön och placering där också. Så att då kan du anpassa, kanske inte, har du kört färdigt så vet du det till nästa gång, och är det under tiden så kan du fundera på, ja, men då kanske jag skulle ta bort Insta. Det är ingen som klickar därifrån ändå.
Mm.
Om det nu klickar vill ha. Så det är ju bra ställe att kika på.
Och kopplat till klicken så har du ju också då CPC och CPM. CPC är ju vad jag får betala för det där klicket. Jag kanske till och med optimerat min kampanj för
kost per klick.
Vad får jag betala? Och där är ju väldigt olika då på bransch och vad det är för konkurrens och så vidare. Och hur bra min annons är, vad man får räkna med för peng där.
Och det är omöjligt att säga i ett generellt värde, skulle jag säga. För ibland kan ju klicket vara värt oerhört mycket faktiskt. Men det är ju upp till en själv egentligen. Och kanske vad man har tänkt att det skulle vara värt. Du kan ju också sätta det gräns för dig när du sätter upp annonsen.
Ja.
Och den andra heter CPM, cost per million.
Per tusen.
Ja, per tusen blir det. Så är det.
Ja, och den, ja, det kan man väl säga rent generellt inom media så är det ett mått som används ofta. I alla typer av kanaler alltså.
Och det går ju,
CPM-måttet.
Precis.
CPM, man vill jämföra med en annan kanal.
Det är både CPM och CPC går ju att jämföra med. Ja. Om jag annonserar på Västerbottenskuriren så får jag också de måtten. Så av den anledningen så finns det ju poäng att kika på dem förstås.
Ja.
Sen får man ju ändå värdera kanalen utifrån sin egen värld, så att säga. Så är det ju.
Mm.
Man kan ju också givetvis se visningar av videoklipp som vi också var inne på att prata om förra gången. Hur länge har de tittat och hur många har tittat hela vägen? Vilket ju inte brukar vara så många tyvärr. Det går ju att få ut när de hoppade av, så att säga, på hela videokiket, videotittningen.
Mm. Jag brukar faktiskt använda de här färdiga, när jag använder Business Manager, de här färdiga rapporteringssätten. Någon heter Engagement, och någon heter Performance och någon heter väl Delivery, tror jag. De är ganska bra att gå igenom de där. Det sa jag ju här innan att man ska inte gå och titta på allting. Men bara man liksom har en metod där och kanske vet vad man letar efter. Så
och det går, jag skulle säga att det går ju inte, det går inte att kunna det innan man har gjort det ett antal gånger. Så är det ju.
Vad menar du? Det går inte?
Det går inte att veta vad som är bra och dåligt innan du har gjort det ett antal gånger. Det går nästan inte. Även om du har relevant score från Facebook som hjälper dig givetvis, så måste du göra annonser för att bli bra på det eller köpa in tjänsten. För det är egentligen, ja, det är, och det kan jag märka frustration hos många, att det blir inget bra, det går inte bra. Men det är bara att göra och lära sig och titta på det. Det finns som ingen genväg där. Det är bara, kör på! Hade vi något annat där i mätningen? Och vi pratade en del som vi inte tog upp senast kanske, som du var lite inne på. Med
konverteringar tänkte du på?
Ja.
Eller sätta mål för kampanjen. Om vi backar lite grann till det som vi inledde förra avsnittet med. När Jakob berättade om att man kan välja olika mål för kampanjerna. Det finns ju ett mål som heter konverteringar. Alltså, det är målet för min kampanj, att få så många konverteringar som möjligt. Den kan man kanske man ska prata lite grann om. För om man använder den, då måste man också tala om för Facebook vad en konvertering är. Vi vidrörde väl det förra gången, men det kanske tarvar lite mer förklaring det där. Konverteringar, det är ju i grunden egentligen vad vi vill att användaren ska göra på vår webbsida. Det kan ju vara att man vill ha man vill ha demoförfrågningar, eller man vill ha prenumeranter på sitt nyhetsbrev, eller man vill att folk ska köpa någonting. Det är ju vanligt om man jobbar med webbshoppar till exempel.
Och det kan ju vara läsa någonting, vilket kanske är vanligt om man jobbar i
business mer, business. Ja, absolut.
Varumärkesbyggande syfte.
Ja, precis. Men då måste man alltså tala om för Facebook vad den här konverteringen är för någonting. Och där har man ju hjälp då utav den här pixeln bland annat. Och det enkla sättet att tala om för Facebook vad en konvertering är, det är att gå in på någonting som på engelska heter custom conversion. Så tror jag den svenska versionen var anpassade konverteringar.
Ja.
Och där tala om vad på din webbsida är en konvertering. Och då, i ett enkelt exempel, så kanske det skulle kunna vara att jag har laddat ner en pdf. Det är det jag vill driva trafik mot och få folk att göra, att ladda ner en pdf. För jag har något jätteintressant att berätta här om det som jag säljer in i pdf-en. Och då har jag förmodligen en tacksida eller liknande som den här användaren, personen, kommer till när den har laddat ner detta. Och då kan vi tala om att den här sidan, den är i sig en konverteringspunkt på vår webbsida helt enkelt. Och då skickas det tillbaka till Facebook som fattar att har man kommit till den här sidan på din webbsida, då har jag konverterat. Och har jag då valt det här kampanjalternativet, så kan alltså Facebooks algoritm jobba för att du ska få fler såna här konverteringar.
Och det är den som heter, den heter ju konverteringar på svenska. Det är själv, när du börjar göra annonsen så väljer du konverteringar då helt enkelt.
Ja, precis. Men då måste man ha satt upp det. Man måste ha pixeln och den här custom conversion.
Och det talar du ju om. Du kan ju inte välja det utan att ha den. Så att du måste ha den för att kunna välja konverteringar.
Ja,
så annars går det inte att mäta mot det. Men det man får då är att då kan du sätta värde eller belopp för vad den här konverteringen är värd.
Ja, det kan man göra. Och det, precis. Och om man tänker sig att det handlar om en pdf som man har laddat ner, så kanske det inte finns ett direkt värde där. Däremot så kanske man kan se i ett större perspektiv att man har fått ett leads ifrån det här, för man har fyllt i sin e-postadress kanske. Så nu har vi fått ett leads in till vårt leadsystem, och någon säljare kanske kan bara bearbeta den här personen lite försiktigt eller på något sätt. Ja, men då kanske det finns ett riktigt pengavärde som vi kan sätta. Det kanske är lågt, men ändå, vi vet att vi gör på alla såna här typer av leads som kommer från Facebook, så gör vi affär en gång av 100. Ja, men då kanske en snittaffär kostar si och så mycket, och då är det här leadset värt si och så mycket. Ja,
och så kan man göra. Och du kan sätta upp den här utan att behöva in i pixeln och ändra.
Ja, det är det som är det fina med custom conversion, så att det behöver jag inte göra det, utan det är bara pixeln är på plats. Så kan jag börja göra det, och så kan jag börja optimera. Och jag tror jag också var inne på det här att Facebook är ganska bra på det här. Alltså den typen av kampanjer jämfört med om jag bara skulle ha dragit använt någon av de här första alternativen som campaign objective är mycket bättre. Men jag måste komma upp i lite data, det måste komma lite konverteringar. Facebooks algoritm måste lära sig. Så det bör vara några konverteringar i veckan, kanske 20, 25, 30 eller någonting sånt där, för att det ska bara hända någonting. Så det är en viss typ av kampanj också, det är ju långsiktiga kampanjer vi pratar om.
Mm.
Sådana där som nöter på, som hamrar på.
Det man kan, jättebra.
Ja, tack.
Tips. Det jag funderar på också, för som jag kan stöta på ibland, att man gör kanske, man gör inlägg som vill lite för mycket, ofta.
Ja.
Man kan göra ett inlägg som både har en film, för man vet att film går alltid bättre, eller ett bildspel eller någonting, men du har också en länk i ditt inlägg så att säga. Då kan man också bli lite villrådig i vad är det egentligen jag ska mäta, men det är ju samtidigt ett tecken på att jag är redan villrådig innan jag har gjort färdigt så att säga, på något vis. Men vi vet ju att rörlig bild bär ju bättre, därför gör vi oftast inlägg med rörlig bild, även om vi vill att de ska gå till en viss sida. Det kan vara en platsannons eller man ska tänka sig. Men när man ska utvärdera, och sen annonserar man ut den, och man ska utvärdera den, då krävs det att man funderar på vad var det egentligen jag ville, och man ska vara medveten om kanske att visningarna av annonsen kan ju vara bra även om de inte klickar och så vidare. Så där, och det bygger ju helt på erfarenhet egentligen, och att jag vet vad jag ville när jag gjorde annonsen, och jag kan ju se klicken i min Google Analytics och på annat sätt. Men där, och som sagt, jag återkommer lite till det, men det kräver ju erfarenhet, och har man aldrig gjort det så kan man inte räkna med att man kan det med en gång, utan man måste testa och göra och lära sig på vägen, tänker jag.
Ja, men verkligen. Om jag bara får backa tillbaka som vän av ordning kring det här med konverteringar.
Ja.
Det finns en till konverteringstyp som man kan sätta upp i Facebooks plattform här, och den kallas för standard events. Det är säkert någon som springer på det när man är där och tittar runt i plattformen. Och det är egentligen samma som custom conversions, eller anpassade konverteringar då. Men den är lite mer avancerad. Så man tänker sig att man har en webbshop till exempel och har flera olika steg där man säljer saker, så lägger man saker i en varukorg och man checkar ut det och man betalar och så vidare. Då kanske man vill följa upp alla de där, och det kanske finns olika värden på för man har många olika produkter och så vidare. Då är det standard events man ska använda. Då måste man in med en liten kodsnutt till i den här pixeln då, för att berätta för Facebook vad det här är. Men där finns det ganska stora möjligheter, alltså, att ge information tillbaka till Facebook om vad som faktiskt händer. Och så göra saker då vidare och optimera så att säga. Men det är intressant att tänka på det här med optimering, just att det är ju, alltså, vi överlåter till Facebook, som då har lärt känna våra konverterare och vet vad de har för beteenden och så vidare, att avgöra då vad som,
att hitta likadana,
ja precis. Så vi pratade om lookalike förra gången, den här målgruppen som man kan bygga på, ja, tidigare konverterare till exempel. Det är ju jättekraftfullt.
Jo, det är väl det är ju det Facebook är bra på, ja, förstås. Det är, ja, det är det de använder sin data till. När vi pratar om Pixeln så finns det ett hjälpmedel, vet jag, som en plugin i din webbrowser.
Ja, och det är bara Chrome än så länge, tror jag, som har den här lilla det här tillägget. Extension som man kan.
Som heter?
Facebook Pixel Helper. Ja. Så man installerar, bara googla på det där, så kan man installera sig i Google Chrome, sin webbläsare. Och så kan man då se om den där pixeln är på plats på min webbsida. Då lyser det grönt.
Och det är lite kul också att se om grannen har det eller inte,
ja,
tycker jag.
Ja, precis. Det funkar ju på alla webbsidor helt, ja, enkelt.
Så du ser om den sajt du besöker, om de har en pixel igång, ja, eller inte.
Precis. Om de spårar oss och vill göra retargeting. Klickar man på den där rackaren sen, då kan man också se där vi pratar om de här standard events och alltså vad den skickar tillbaka för information. Inte exakt vilka, men ja, det kanske den kan göra. Det är lite osäker. Men det finns mer information där om vad den, helt
vad
enkelt,
den gör.
Vad den gör, exakt.
Men jag tror inte du kan se ner på... Ja, det får ni kolla, ja, på, va? Helt enkelt. Men det är som sagt bara googla och installera den, för den är ju bra att ha, att se att du känner dig trygg, du är alltid igång, och framförallt tycker jag kul att spionera på de andra som har eller inte har den då.
Sen skulle man kunna fundera på, det finns ju också en inbyggd analytics-del i Facebook då, som kom förra året, 2017 tror jag, gick ut i den breda massan. Och hur står den då i jämförelse med Google Analytics? Google Analytics, och det är en ganska stor skillnad, samtidigt som det handlar om att förstå sina användare såklart. Men Google Analytics är ju byggt då på kakor och sessioner. Kakor är ju en liten fil som man lägger på din dator då för att kunna spåra dig som användare. Men den spårar alltså inte unika användare på det sättet. Den spårar, den är uppbyggd efter page views och de här cookiesarna. Spårar aldrig personligt identifierbar information. Google har ju faktiskt förbjudit att man skickar det via Google Analytics. Man kan ju faktiskt fånga upp en e-postadress via ett formulär till exempel och skicka via Google Analytics om man skulle vilja, men det har de ju förbjudit, så det får man inte göra. Då stänger de ner ditt Google Analytics-konto.
Gör inte det.
Så gör inte det, nej. Men rent tekniskt är det möjligt. Men det har ju funnits jättelänge sedan, jag tror det är sedan 2005, så köpte man det här verktyget som då var ett dyrt verktyg och som det företaget tog stora pengar för att man skulle använda. Men de gav ut det gratis för att de såg att det skulle gynna Google AdWords, eller Ads som vi säger, affären. Att folk skulle spendera mer pengar på Google Ads helt enkelt, om de också förstod mer om vart människor kom ifrån och sådär. Allt det som gör i Google Analytics. Så det, som med den bakgrunden, Google Analytics har funnits jättelänge, byggt på det här sättet med kakor och page views. Men de har ju, det finns jättemycket man kan göra där. Verkligen super, super mycket. Det som är intressant med Facebook Analytics då, det är ju att den är byggd runt dig som användare. Och man loggar ju in i det här systemet. Så de vet ju att ja, men det här är Jakob Mjöbring. Även om man surfar från en mobil eller om man surfar från en platta eller från en desktop, så är det Jakob. Och sen så samlar de en massa data om dig då, som blir väldigt specifik, som man kan använda sig av i annonseringssyfte till exempel. Så Facebook Analytics då kan ju använda en del av det här definitivt. Och där kan man också sätta upp väldigt, väldigt precisa funnlar då, och se när folk har liksom passerat olika steg i min tänkta köpresa och sådär. Men det är lite begränsat då, eftersom det är så nytt, men det bygger på dig som person, och det är väldigt precis, så det har sina för- och sina nackdelar. Google Analytics är ju standardverktyget för all webbsidesanalys, så man måste ju ha båda som jag ser det. Men man kommer ju väldigt långt i sin Facebook-analys bara genom att titta på de här datan som vi pratade om tidigare. Definitivt. Så man har de två, och jag tycker ni ska gå in och kolla på Facebook Analytics också om ni inte har gjort det.
Bra tips. Är vi nöjda med annonsering?
Jag tror det.
För den här gången. Vi lär återkomma, gissar jag.
Eller så startar vi en Facebook-podd.
Ja, vi kanske gör det. Det finns otroligt mycket att fördjupa sig i när det gäller Facebook. Och det finns ju väldigt mycket hjälp på nätet där ute. Så är det ju också. We were riding down the hill.
Summer breeze came from this. Annonsera på Facebook kan man göra, men hur är det att jag läste någonting om att Facebook börjar experimentera med en annan typ av annonser också. Jag vet att du har kollat upp det där.
De sneglar på Google och vill göra annonser i söket helt enkelt. Egentligen på samma sätt som Google tänker, fast i Facebooks värld då. Det är ju tanken att du söker i Facebook helt enkelt, vilket man gör kanske någon gång ibland, inte jätteofta skulle jag säga. Men att man då skulle få se annons helt enkelt, precis som Google AdWords idag så att säga.
Känns som att en beteendeförändring hos oss i sådana fall som skulle börja krävas för att det där skulle bli någonting, eller?
Ja, precis. Men jag tror faktiskt, när jag har varit utrikes, jag åker nästan varje år på ett träff med vi är med i ett globalt PR-nätverk och vi brukar träffas. Och där har jag märkt att det är väldigt, skiljer sig väldigt mycket i olika länder. Bland annat var det en som var från Myanmar, Burma, som pratade om det här. Men där i varje fall, och det har man ju sett i flera andra länder också, där Facebook då har öppnat internet för de som inte har råd kanske, eller har möjligheten att komma åt internet på annat sätt, så öppnar Facebook för dem. Internet för dem så att säga. Men då blir ju Facebook en slags browser i princip. För de är ju nästan internet Facebook. Och då blir ju söket väldigt, väldigt betydelsefullt. För då blir det ju i princip samma sök som Google har i vår värld då. Och där kan man ju tänka sig att det finns anledning. För då kanske du börjar söka efter produkter på ett annat sätt. Ett annat beteende än vad vi har kanske. Och då kan man ju förstå att det finns en affär i att annonsera i det söket också. För förmodligen är det ju är du närmare köp där, vilket man får, tror man ju i varje fall då. Mm. Och då skulle det kunna vara ett sätt att komma åt dem kanske.
Intressant ändå att de försöker.
Mm, jo, det är det ju. Och de, det är ju för att deras annonsaffär ska ju hela tiden växa. Den växer ju oerhört varenda kvartal, vilket är helt galet.
Mm.
Och så nu har den ju växt lite mindre då, förstås, eftersom de måste ju nå någon slags kritisk massa, tycker man ju, när det inte kan ha, ja, vi har anslutit så många så vi kan inte bli så jättemånga fler användare till slut. Och mm. annonsörerna har väl förmodligen nästan hittat dit allihopa snart, och då kan de inte heller kanske växa i annonsaffären. Och det stressar ju dem, eftersom det är ett amerikanskt börsbolag som hela tiden kräver tillväxt. Så det, de letar ju hela tiden nya annonsaffärer, så att säga, för att kunna växa.
Mm.
Och det här är väl ett ställe då man kan hitta en annonsaffär kanske eventuellt. Så det är bara ett test, vi får väl se vad det blir av. Men jag tror som sagt att det handlar nog kanske mer om marknaden där Facebook är ingången till internet än vad det gäller oss, skulle jag tro.
Mm. Och det är lätt att vi tittar också bara på den svenska marknaden nu. Vi är ju dessutom, för, dessutom i spenaten här,
ja.
Så det är lite annorlunda förutsättningar. Men det finns ju många stora spelare som vi inte har här som är betydande, till exempel USA, som Amazon till exempel. Och de sök man kan göra där.
Precis, och Amazon har ju också ett, det är ju egentligen, de har ju samma motsvarighet som Facebook har på nätet, så att säga, har ju de i sin affär, och där kan du också köpa in dig och så vidare. Så att det, de bygger ju sina egna infrastrukturer, kan man ju säga, både alla de här stora plattformarna.
Det blir intressant att höra din spaning i nästa avsnitt om hur det här kommer att utveckla sig.
Ja,
kan du lova en sån?
Det kan jag lova en.
Härligt.
Det var ju för övrigt en parentes, det var ju ett intressant Amazon presskonferens här bara för häromdagen, och alla laddade, alla tech-sajter och allting laddade som tusan här i Sverige för att de skulle ha en presskonferens. Det, nu kommer de lansera lagom till precis innan julhandeln, och alla darrade och skakade, så var det bara vi ska öppna något nytt datacenter då.
Antiklimax.
Snacka om antiklimax. Ja, Amazon kommer ju förr eller senare, det vet vi, men det kan vi ta med i vår framtidsspaning nästa avsnitt.
Ja, jag ser fram emot det.
Men du Jakob, förra veckan avslöjade du annonserade på Snapchat. Det lät himla spännande. Hur har det gått? Hur har det gått?
Stort avslöjande.
Ja.
Snapchat Jakob står det på löpsedlarna.
Precis.
Nej, men det har gått jättebra. Jag tycker det är superintressant faktiskt. Det är ju nytt för mig. Det är den första kunden som jag har som har haft ett önskemål om att annonsera där. Och jag har faktiskt inte rekommenderat det för någon annan heller. Så det är helt nytt. Så det var väldigt kul att sätta sig in i det. Och ja, som jag berättade förra gången så såg det ganska bra ut. Och det har fortsatt sett väldigt bra ut. Det tar ju lite mer tid att skapa annonser och sådär. Man får tänka på ett annat sätt. Vara lite, man vill ju jobba med ljud och rörligt på ett annat sätt.
Det är ju egentligen, grundförutsättningen är ju att man bör vara mer, eller det är ju mer kreativt. Men det är ju alla nya plattformar som kommer. Vi har pratat om Musical innan, TikTok som den heter. Att alla de som kommer är ju mycket mer kreativa. Vilket ju ställer, förstås, när vi ska annonsera det så måste vi ju hänga med och vara kreativa.
Ja, men verkligen.
Ja, men spännande. Hur ser det ut då?
Ja, men det går jättebra som sagt. Jag har varit ganska, på ganska låga click-through rates, kostnader. Klickkostnader heter det.
Vad vill du ha? Du vill ha in folk på sajt?
Jag vill få in folk på sajt, ja. Och nu får jag ju då blotta mig lite grann. För här stötte jag på ett litet misstag som dök upp. Jag tänkte att jag kan få berätta om det.
Gärna det.
Du har ju...
Det är misstag vi lär oss.
Ja, precis.
Och slipper vi göra om dem när du har gjort dem.
I Snapchat så visar man ju det kreativa då direkt i den här Snapchat-appen då. Och så vill man ju att någonting ska hända. Och i det här fallet så ville vi att målgruppen skulle gå in på webbsidan, den vanliga webbsidan, och titta på en specifik sida.
Det gör man genom att swipa.
Och det gör man genom att swipa. Då kan man göra någonting i Snapchat som heter att förladda webbsidan. För att den här upplevelsen av swipningen och ingången till webbsidan ska gå snabbare. Så då kan man kryssa in en ruta och tala om för Snapchat att ja, vi ska förladda. Det här gjorde jag inte först faktiskt. Såg väl egentligen inga problem med det. Men sen läste jag på lite grann under tiden att jag jobbade med det här. Och sen sa jag, men det här är ju jättesmart. Det är klart att vi ska förladda webbsidorna.
Så det går fortare.
Ja, UX, det är ju superviktigt. så märkte jag samtidigt då, när jag tittade i Google Analytics, att jag fick fruktansvärt mycket besök. Väldigt mycket besök. Och det var ju jättebra, men det blev ju jättemycket besök. Flera tusen fler än vad som brukar vara där per dag.
Härligt.
Och då visade det sig då, när jag läste lite mer, man skulle läsa allt såklart. Mm. Google registrerade den här förladdningen som ett besök.
Aha.
På sidan. Så det var den enkla förklaringen. Det är som att om man Facebook-annonserade, så direkt annonserade i en Facebook-annons, så skulle det i sig vara ett besök på webbsidan.
Det blev väldigt bra.
Så det blev väldigt bra. Ja, och det blir ju inte rättvist då.
Nej.
Så att, och då var det faktiskt lite knöligare att rätta till det där. Man måste...
För du ville behålla förladdningen, för den var... Preloaden var bra.
Ja, fast jag har faktiskt plockat bort den. Ja. Jag kan inte avgöra hur pass bra den är, hur mycket man vinner. Och det är bara för att det var lite knöligt att fixa den här... tala om för Google Analytics att alla som kommer från Snapchats preload, de ska du exkludera helt enkelt. Och det kan man göra med några rader kod, så att Google Analytics förstår det. Men så långt har jag inte kommit än, men det är ju görbart, och det måste man ju göra om man ska göra det här långsiktigt.
Det skulle vara underbart om du inte hade startat så och inte tänkt liksom, shit, det här är det shit.
Det är fantastiskt. Ja,
det är fantastiskt, jag kommer aldrig göra någonting annat.
Men det är ändå så pass bra, så jag skulle vilja använda de orden. Att jag är förvånad över hur bra det har funkat.
Mm.
Nu är det ganska unga målgrupper just i det här fallet.
Precis, så jag vet ju vilken kund det är, det ska vi inte säga. Men den är ju relevant i den målgruppen och i den här tiden för den målgruppen förstås. Och det är ju, så är det ju. Med allt.
Absolut.
Men det, jag antar att då köper man ju det i Snapchat, så att säga. Då tillför jag värde, vilket du ju alltid tjatar om.
Mm.
Så kanske är det snarare att du tillför värde och att annonsen är bra gjord, så att säga. Sen om du hade kunnat pricka lika rätt på Facebook, så kanske den har gått bra där också. Men spännande att höra, verkligen.
Ja, man lär sig alltid någonting.
Ja, vi ser fram emot utvärderingen, totala utvärderingen av Snapchat-annonseringen här. Of
mine. What do you feel beside? Berätta om vad Instagram håller på att testa också.
Ja, de är inte bara testa, du har det i din telefon troligen. Att man kan skicka ljudmeddelande. Det är kanske inte så användbart för oss företagare, men det är ju lite kul utveckling. Vi har ju pratat om ljud många gånger här. Och ljud är ju på uppgående på många sätt. Framförallt kanske för att vi... slipper använda händerna, tror jag. Och jag var i Kina också på den här, när vi träffas vårt PR-folk, så var vi i Kina och i Peking faktiskt, Beijing. Och där såg man väldigt många olika mobila vanor som vi inte har här, som säkert kommer hit, men det kan vi prata mer om en annan gång. Men det man såg bland taxichaufförer bland annat, att de använder det här, den funktion som nu Instagram har byggt in, att man säger bara ljudmeddelande, hej hej, kan vi träffas sen, och så skickar man iväg det, så kan man lägga ifrån sig telefonen och så gör man någonting annat, och så ser man att det har kommit tillbaka ett ljudmeddelande, och så lyssnar man bara av det. Det gör ju att du kan ha en hand fri, så att säga. Du behöver inte sitta och läsa och titta. Och det där var väldigt vanligt i Kina bland väldigt många olika yrkeskårer, just för att de är väldigt, gör saker samtidigt, så att säga. Mm. Och det finns faktiskt en historia, om jag hinner ta den bara snabbt. I Kina så räknar man upp till 10 på en hand faktiskt. De har olika tecken då. Upp till 5 kan ju vi räkna på en hand. Sen måste vi ju ta det till på nästa hand.
Mm.
Men de kan räkna upp till 10 på en hand. Du kan googla det, så får du se hur man gör. Och det är ju rätt smart. Och den berättelsen vi fick var att de gjorde det för att de står alltid på åkern och höll spaden i ena handen. Så de kunde inte släppa båda händerna. Och därför fick de kunna börja räkna bara med en hand. Ja, men jag vill ha 10. Och då måste du kunna visa det på något sätt.
Ja.
Och det ligger lite i kanske i den kinesiska mentaliteten. Så där det här skickade ljud fram och tillbaks funkar ganska bra, tror jag, där. När de bara behöver använda en hand och de är upptagna och de gör mycket annat samtidigt.
Mm,
så vi får se om det slår igenom här också. Men kanske även där kan det väl vara att Facebook sneglar på andra marknader. Kanske bara just våran. När de inför det här på Instagram, att man kan skicka ljud fram och tillbaks till varandra.
Vad heter det svenska företaget som jobbar med ljud? Signal?
Ja, precis. De trackar ju allt som sägs.
Storbror ser dig, hör dig.
Ja, just det. De kollar ju poddar och radio och tv. Och som ett sök. Du kan sätta upp att så fort någon nämner Jakob Rydberg så får du en notifiering om
de
det.
De pratar om Jakob Rydberg.
Ja, precis. Mm. Så att ljud är verkligen... Det kanske kommer med också i spaningen nästa vecka. Vem vet?
Vem vet? Oh, nu har vi verkligen bollat upp här för spaningen nästa vecka.
Ja, och det kan vi då säga att vi kör en spaning nästa vecka helt enkelt.
Nu går det inte att backa.
Nej, det går inte att backa.
Nej.
Men det här var nog allt för idag tror jag.
Ja.
Är vi nöjda?
Ja.
Bra, ha en fin vecka.
Hej då.
Hej då.